och hjärtligt välkommen till Snabbtänkt. Det är podden där vi diskuterar valet och valrörelsen 2018 med framstående forskare från hela Sverige. Och idag spelar vi in i Almedalen, det är politikervecka. Alla partier finns på plats. Vi förväntar oss politiska utspel, höjning av valtemperaturen och kanske en och annan skandal. Vem vet? Jag heter Kajsa Falaska och med mig har jag Marie Demcker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Jonas Inbors, också professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Välkommen du också.
Tackar.
Sist men inte minst har vi Niklas Bolin, docent statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, i år firar ju Almedalen 50 år och det hela börjar ju 25 juli 1968 när Olof Palme ställde sig på ett lastbilsflak och talade. Det ser lite annorlunda ut idag. Jag tror att det är över 3000 seminarier, 40 000 besökare. I år är alla partiledare på plats på scenen och talar. Och jag tänkte börja med att fråga, vad förväntar ni er av den här veckan? Blir det något nya spännande utspel som höjer valtemperaturen? Jag ställer frågan till dig först, Marie. Vad tror du om veckans Almedalsvecka?
Jag har en känsla av att alla är lite försiktiga. Det är i alla fall den upplevelsen hittills. Att inför valet så är man lite försiktig. Man sparar sig lite grann inför den så att säga riktiga valkampanjen som kommer lite senare under sommaren. Det har ju varit en del, låt oss säga, sprickor i fasaden vad det gäller alliansen, och det har varit en del debakel vad det gäller den rödgröna regeringssidan, och alla verkar lite ängsliga och lite försiktiga, så att jag är inte så säker på att det blir några större utspel.
Men kanske kan det bli en skandal då istället.
Ja, eller i alla fall, vi har ju redan så att säga saker att diskutera från förra veckan, så att det kanske kommer att hålla i sig under Almedalsveckan, och det kan kanske komma ytterligare sådana. Mm. Skandal är ju kanske ett lite stort ord.
Men ja, man vet aldrig. Vad tänker du, Jonas? Vad förväntar du dig av veckan?
Nej, men jag tänker nog som Marie. Alltså, Almedalsveckan överhuvudtaget, de brukar inte vara kanske de stora utspelens vecka egentligen. Alltså från partierna, ofta är det ju ganska ideologiska tal. Alltså att man försöker placera partiet. Liksom, vem är vi egentligen? Någon gång valet 2014 hade någon slags utspel. Det var alliansen som var i regering då. De presenterade ett förslag som var lite vagt i kanten, men det handlade om att knyta järnvägsutbyggnad med bostadsutbyggnad. Sverigebygget.
Ja, ja, just det.
Sen har den nya regeringen liksom ungefär samma koncept. Men de som har talat hittills är de partier som har varit Moderaterna och Vänsterpartiet. Det har varit väldigt, väldigt låg nivå. Alltså, det behöver kanske inte vara dåliga, jag menar inte så. Men väldigt små förslag får man nog säga. Alltså, det är inte de stora åthävorna som har varit. Alltså, Socialdemokraterna som ju i någon mening, det kanske är tröttsamt att säga att de är i kris eller så, men som verkligen har, man svajar i opinionen. Man har också varit inne på helt andra områden länge, migration och så vidare. Det kanske vi kan tala mer om sen. Men där man har sagt att man vill komma tillbaka till sina klassiska frågor. Det är möjligt att på torsdag att det kommer att man försöker ha något som liknar det gamla socialdemokratiska partiet, så att säga, utspel. Det är där man kanske kunde förvänta sig. Mm. Så.
Är det första gången som Stefan Löfven står på scenen? För han var inte här förra året, men han måste ha varit här året innan.
Ja, ja. Just det. Sen han blev partiledare var han med utom då förra året, ja. Magdalena Andersson.
Just det.
Nu ska han ju komma några timmar.
Mm.
Och han ska
kan
göra
bli spännande timmar då. Mm. Tror du han har mycket med sig någonting i bagaget, något spännande förslag?
Nej, men det är väl kanske det, alltså att man han tar det här ska bli en, alltså man vill ju, jag tror att det har varit ett strategiskt misstag att fokusera så enormt mycket opinionsbildning som de har gjort på migration och brott och straff och så. Att då har de sagt att det ska bli en folkomröstning om välfärden. Då måste man kanske följa upp det med någonting. Men sen gör han också en stor poäng av att nu är det Almedal, men sen ska han ut och vara i landet och folket. Han skulle ju kunna, det kommer han inte göra, han skulle kunna bara åka utanför ringmuren. Då har vi en gotländsk glesbygd med liksom en liten ort, och sen är det åka till Slite, till cementarbetare och så. Mm. Det gör han inte. Så, men det hade han kunnat göra.
Ja. Det skulle vara spännande om partiledarna faktiskt skulle ge sig ut på Gotland. De verkar inte göra det riktigt.
Det har väl aldrig... Ja, man ska aldrig säga aldrig. Har det hänt någon gång att nu förlänger vi, så försöker man åka vidare. Då hade ju hela följet behövt följa Stefan Löfven på fredag till exempel.
Jag har inte hört talas om det. Och det, jag tänkte faktiskt på det igår när före Jonas Sjöstedts tal så diskuterades just det här landsbygdspolitiken lite grann. Det var en lokal vänsterpartist, förmodar jag då, jag kom in mitt i. Och då tänkte jag på det att Stefan Löfven har ju varit nu i runt Örnsköldsvik, har han väl varit i, och på en busstur om jag har följt medierna korrekt. Och då tänkte jag just på det att det, hon som talade då, hon lyfte just fram just landsbygdsfrågorna ur ett gotländskt perspektiv. Men det har jag väldigt sällan hört rikspolitikerna göra när man är här.
Vilket det stämmer. Ju är en...
Precis, det brukar ofta vara när centerföreträdare, då är det någon ungdomsförbundare och så, som också säger något liknande. Och det blir aldrig något av det.
Nej.
Det är lite spännande och märkligt egentligen. Det bara ligger och väntar faktiskt.
Strategerna har inte kommit på den tanken än. Men när de har lyssnat på det här, då kanske vi får se en helt annan utveckling. Vad tror du, Niklas? Vad kommer vi förvänta oss av Almedalsveckan? Blir det, om det nu inte blir några utspel, det kanske knappt blir en skandal. Det blir ingen lokal valrörelse. Finns det något annat spännande som du ser?
Två tankar. Alltså, jag håller nog med om att det kanske inte är så mycket utspel. Men jag tror ändå att det är en möjlighet för partierna att någonstans rikta ljuset mot enskilda politikområden. Sossarna vill prata om vård, skola, omsorg. Miljöpartiet kommer att prata om klimatfrågan. Sverigedemokraterna kanske kommer att prata om invandring och så vidare. Så jag tror att det är ett sätt ändå att sätta fokus på politikområden snarare än kanske väldigt mycket nya utspel. Så det är den ena reflektionen jag gör. Det andra jag tänker på är det som då har skett här. Marie var inne lite grann på det här med problemen inom alliansen. Det här utskottsordförandeutspelet. Och det kommer ju överskugga ganska mycket, åtminstone de första dagarna och kanske samtliga av de borgerliga partiernas egna dagar. Och det var precis det man inte vill ha hängandes över sig när man kommer in här i alliansen. Man vill få liksom ett folkfest, man vill kanske få framför att man pratar mycket till sina egna väljare, sina egna partiarbetare och så vidare. Och vad som händer, jo, det är att alliansen framstår som mer splittrad än någonsin på grund av ett ganska taffligt hanterande av det här ärendet. Vi vet fortfarande inte riktigt vad som har hänt. Och det är ju någonting man inte vill ha med sig in här, och det sätter ju då, ja, politiken kommer ju skymundan, och det är väl någonting som jag tänker är, det blir intressant att följa hur mycket ljus och mycket intresse som det här kommer få på bekostnad av partiernas egna eventuella utspel, men framförallt deras politik generellt sådär.
Mm. Ja, men det är ju jätteintressant att se hur det här utvecklar sig, och som du säger att det kommer att överskugga väldigt mycket när man vill fokusera på sakfrågor, så börjar det handla mer om spelet och strategierna och så vidare.
Och jag tror också det här är, alltså, vi var lite grann inne på den riskminimering nästan, att man vill inte att det ska, man vill inte framstå, man vågar inte göra så mycket. Och det handlar mycket om det här, alltså, när det sker såna här saker, när det framstår som att man i alliansen är splittrade, då kommer det ta över från annat, från sakpolitiska händelser och nya budskap och så vidare. Så att det är därför också partierna är väldigt, väldigt måna om att riskminimera, att inte liksom göra bort sig mer än att lyfta fram nya saker kanske.
Ja, vad säger du, Jonas? Ja,
det är det som är så märkligt, att det är så märkligt, du sa taffligt, alltså det är så dåligt som politiskt hantverk. Det är en sak som att man gör, att det blir ett misstag, och det kanske fanns spänningar där. Men sen så har de ju fortsatt att liksom slänga ett ord. Alltså, de kritiserar varandra och de ljuger, de kan anklaga varandra. Alltså, man inte lyckas hejda det. För, alltså, ja, ett misstag kan man göra, men de strör salt i såren på varandra. Och det kan man ju då undra om det beror på att bubblar underifrån, så att säga. Att det, det är större skillnader eller större intern spänning som får ta sig det här uttrycket, så att säga. Här ges en möjlighet och de slänger verkligen på varandra. Jag förstår inte vad som händer.
Ja, Marie, vad tänker du?
Jag är ju lite orolig för att det här är en indikation på, eller en illustration till, beroende på hur man tolkar det, att partierna i riksdagen, riksdagsgrupperna och partikanslierna är mer intresserade av varandra än man är intresserade av partiorganisationerna och partimedlemmarna. Alltså man agerar utifrån hur man tror att, så att säga, kompisarna på andra sidan skranket ska reagera och reflekterar inte särskilt mycket kring, så att säga, sitt parti utifrån ett partiorganisationsperspektiv. Därför att för mig framstår det som fullständigt obegripligt hur man A kan göra detta veckan innan Almedalsveckan, B kan diskutera frågan om ordförandeskap i utskotten som en matematisk fråga och inte som en maktfråga, och C kan diskutera det som om man inte hade en överenskommelse inför förra mandatperioden, vilket man ju hade, och låtsas som att, så att säga, det inte var en överenskommelse och att man ändrar den överenskommelsen. Alltså, det kan bara vara en typ av, så att säga, tankesätt som kan födas i ett antingen ett partikansli eller ett grupp, riksdagsgruppskansli, eller så att säga bland personer som är så här, inne i ett så att säga, riksdags- eller partitänkande, att man inte ser och förstår hur politik formas, hur policy formas och hur medlemmar och väljare tänker. För mig är det i alla fall en indikation på att det är någonting sånt som har hänt. För jag kan inte se någon annan förklaring. Om någon av er andra har någon annan förklaring så lyssnar jag gärna. Men jag kan inte förstå det. För mig är detta fullständigt obegripligt. För värre självmål får man ju leta efter faktiskt.
Ja, det känns ju väldigt olyckligt för alliansen själva att det här har seglat upp och blivit en sån stor konflikt. Och just det här att man slänger anklagelser fram och tillbaka. Och precis som ni säger, man tappar fokus på sakfrågor. Utan nu börjar det handla bara om liksom, spel och strategier. Men är det en risk inför hela valrörelsen? Att vi kommer tappa sakfrågorna och det kommer bli total fokus på politiskt spel, strategier och så vidare. Vi ser ju att medierna hellre rapporterar om sådana saker. Det är ju spännande och man kan liksom följa händelseutvecklingen. Men finns det en risk när man själva liksom lägger upp det här på bordet? Ja, Niklas.
Jag tänker å ena sidan, man säger ofta att man ska ha mindre politiskt spel och mer politiska sakfrågor. Jag tror man ska vara... Alltså det politiska spelet tillhör, det är också en viktig aspekt tänker jag, att regeringsbildning och vilka partier som kan tänka samarbeta, det måste man ha med sig. Men visst, det finns ju en risk att man börjar prata allt för mycket. Jag tror jag vill lägga till det också till det här, Marie frågar om vi har en andra förklaring. Alltså, mycket handlar också om det här, fortfarande efter då 8 år riktigt, är man extremt vilsen i sitt förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Man vet inte hur man ska hantera dem. Och det blir väldigt mycket strategiskt tänkande. Man testar att inte prata med dem, man testar att prata med dem, man testar att inta motstående åsikt, man testar att ta samma åsikt, man testar att bjuda in, alltså man testar allt och märker att det sker ingenting i opinionen, snarare tvärtom, att de fortsätter stiga. Och det tror jag att man är så vilsen så att man testar nya saker och man är rädd för att samtidigt stå för att det handlar om. Och det tror jag är ett problem.
Jag tänker att vi i det här avsnittet ska föregå med gott exempel och prata politiska sakfrågor och komma tillbaka till politiska spelet och vem tar vem i regeringsbildningen.
Bakom det politiska spelet så ligger ju naturligtvis också att om spelet faller ut på ett sätt jämfört med ett annat sätt så kan ju det få sakpolitiska konsekvenser. Och det är lätt att glömma bort det. Så det är ju inte bara spelet egentligen. Det kan ju verkligen få. Blir det en som regerar eller någon annan så är det makt bakom det. Och då kommer konsekvensen att bli olika typer av politiska beslut. Så det är ju inte bara liksom abstrakt spel.
Nej, absolut. Och sakfrågorna är ju viktiga och det är det som vi går på val till och det är det som väljarna tycks vara mest intresserade av. Vad är det för politik som kommer drivas efter valet? Och jag tittar lite på rankningarna här över väljarnas viktigaste frågor och det som är viktigast för frågorna just nu enligt Novus i alla fall, det är nummer ett vård, nummer två invandring, nummer tre skola. Tidigare i år så var det nummer ett invandring, nummer två brott och straff och nu och vård på tredje plats. Så de här frågorna har ju tagit jättestor plats i debatten. Och frågan är det här med att vi debatterar väldigt mycket invandring, brott och straff och vård. Är det de frågorna som kommer att fortsätta dominera i valrörelsen, tror ni? Marie, vad säger du?
Ja, allting tyder ju på det. Det finns ju en cirkelrörelse där mellan vad väljarna tycker är viktigt, vad medierna skriver om och vad politikerna pratar om. Så att säga, det finns ju de här tre är ju inte oberoende av varandra utan det är ju ett upprepande. Så att det är svårt för politikerna att prata om det som medierna inte vill skriva om och väljarna tycker ju att det är intressant som politikerna pratar. Alltså det finns ju en sån rörelse. Mm. Och det är klart att det kan förändras men det tar väldigt lång tid.
Ja.
Så att allt talar för att det är de här frågorna. Ja.
Vilka är det som vinner på att det är de här frågorna, de här sakfrågorna som diskuteras i debatten? Vad säger du, Jonas?
Alltså i varje fall en möjligen schablonartad forskaruppfattning är väl att om partier är så att säga, identifierade med vissa frågor, att där man har ideologiskt grund och att väljarna också kan känna igen att partierna agerar på vissa områden. Så och om då debatten handlar väldigt mycket om den politiska striden handlar om det, att det kan vara en fördel för partier, för det partiet då. Sen är ju inte det säkert en 100% sanning, men om man tar vårdfrågor och välfärdsfrågor, så traditionellt så har det varit kanske då socialdemokratiska frågor.
Men vi har ju sett att Socialdemokraterna har försökt lyfta vårdfrågan i valkampanjen nu. Men tror att de kommer att lyckas få upp den här frågan? För medierna verkar ju mer intresserade av att diskutera invandring, brott och straff.
Alltså det är väldigt sent nu. Alltså det är inte så att Socialdemokraterna inte har haft förslag om olika välfärdsprogram. Man har satsat ganska mycket i budgeten om man har konkreta förslag. Men var och en är relativt liten och sen har man lagt extremt mycket opinionsbildningsfokus på andra områden. Alltså man får skilja det att å ena sidan finns det politiska förslag men så måste ju partierna följa upp det och lägga fokus där och verkligen hamra hem dem. Jag tror nog att det är så att ganska få kommer ihåg vad är det egentligen Socialdemokraterna har föreslagit på välfärdsområdet, även om det adderar till 40 plus miljarder. Men man kommer ihåg att de har talat väldigt mycket om migration, de har talat om fler poliser, talat om gränskontroll, för de har lagt enormt fokus där. Och då är frågan om det nu i elfte timmen sommaren, för efter Almedalens crescendo så är det faktiskt rätt dött i en dryg månad och sen är det bara några veckor till valet.
Mm. Valet ligger ju så tidigt i år också.
Ja, tidigast.
Nästan tidigast. Ja. Det är väl en dag. Jag tror det kan vara den 8:e.
Så att det är inte så många veckor att vinka på att då försöka vrida hela debatten. Därför att den hänger ju också på att andra partier vill följa med där. Och ett stort parti, Sverigedemokraterna, vill väldigt gärna lägga fokus på annat. Och de kan också, om de ska diskutera vård, så kan de turnera det så att det blir en migrationsfråga. Ni offrar sjukhus och svaga människor för asylsökare. Det är liksom ett budskap som man har redan framfört. Så att man vrider det på det sättet. Det är inte lätt att ändra när man så lång tid har fokuserat och lagt mycket, mycket fokus på ett område.
Tror du, Niklas, att Sverigedemokraterna kommer att lyckas hålla kvar invandring, brott och straff som några av de viktigaste frågorna inför valet? Att de andra partierna hänger på i den debatten för att finnas med i debatten och synas?
Jag tror också att de frågorna kommer att vara viktiga framåt valet. Sen skulle jag säga också att givetvis är det viktigt för enskilda partier att deras frågor syns mycket. Men det är inte det är ett måste. Det räcker att det är viktigt för vissa väljare. Det såg vi när Sverigedemokraterna blev invalda 2010, så var inte invandringen den viktigaste frågan, långt ifrån. En annan sån sak som vi ser till exempel miljöpolitik och miljöfrågan är ju inte särskilt viktig. Rangordnas inte så särskilt högt i alla fall. Och i vissa, det tillkommer också det här med sakfrågeägarskap. Vem anses vara bäst på de här frågorna? Och då i många mätningar ser man då att Miljöpartiet och Centern nästan är lika numera, och vilket är ett jättebakslag för Miljöpartiet som alltid varit det bästa partiet här. Men man ställer frågan också, hur vill man prioritera den här frågan? Så är det bland de som prioriterar miljöpolitik, så är det fortfarande Miljöpartiet som är det bästa partiet. Så att det finns andra variabler som är viktiga att ha med här också. Men visst, grund och botten, varje parti vill att deras frågor ska dominera valrörelsen, så är det ju.
Då kommer vi in på miljöfrågan, för miljöfrågan är enligt Novus mätning då igen placerad som, rankad som nummer 4 bland väljarnas viktigaste frågor. Och det är ju en långsiktig viktig politisk fråga som har legat ganska högt uppe på dagordningen. Men det märks kanske inte riktigt så mycket i debatten. Vi har ju också då Miljöpartiet som nästan är helt utraderat från den politiska debatten. De har ju liksom, från att ha varit medias älskling, så när de nu väl syns så är det ganska dystert. Det går inte så bra för dem helt enkelt. Varför lyckas inte Miljöpartiet få upp miljöfrågan på agendan när den ändå är så viktig för väljarna? Är det för att det är en sån långsiktig fråga som är svår för medier att skriva om, eller är det helt enkelt att Miljöpartiet har en dålig strategi? Vad tror ni? Marie, du skrattar lite här.
Alltså, miljöfrågan har ju... Alltså det anknyter lite grann till vad vi pratat om, är det här med det politiska spelet och konfliktfrågor och vad som är så att säga, intressant i den mediala täckningen av politiken.
De flesta partier ställer ju upp på att miljöfrågan är viktig.
Ja, alltså det är
så det är inte så mycket konflikt.
Det är svårt att få till en liksom spännande konflikt mellan de olika politiska alternativen här. Och jag vet inte i hur hög grad som väljarna längre tittar på de här partiledardebatterna som går i olika medier.
Och de är fortfarande ganska populära.
De är fortfarande det kanske. Jag hör runt omkring mig allt fler som säger att de har slutat titta på dem för att de tycker att de blir tråkigare och snuttifierade. Men jag har själv noterat, för jag roade mig för några veckor sedan med att titta. Jag tittade inte på hela, men jag tittade på några gamla debatter från 90-talet, till och med från 80-talet faktiskt. De finns nämligen på SVT Play, man kan titta på dem. Och vilken helt annan karaktär de har. Och man ser ju i de nya debatterna hur man väldigt snabbt när man tittar på miljö, när det kommer in på miljöfrågan, så hamnar de i de tekniska diskussionerna. Vilken typ av utsläppsrestriktioner ska man ha på den typen av bilar, eller vilken typ av flygskattsrestriktion, eller alltså ska man ha den typen av flygskatt på den typen av bränsle, eller, alltså väldigt snabbt. Men när man tittar på de gamla debatterna, nu var i och för sig 88 då ett miljöval, men även om man tittar på 90-talsdebatterna, upplägget på debatterna är sådana att partierna så att säga får prata om sina ideologiska grundvärderingar, vilket gör att till exempel Miljöpartiet, men även andra partier, kan så att säga föra fram miljö inom ramen för sina grundvärderingar, sina principer, vilket gör att de andra partiledarna då, när de får möjlighet, kan angripa partiet på ett helt annat sätt, och då får man, alltså miljö blir en miljöpolitik blir en del i en större ideologisk kontext. Jag vet inte om det är möjligt idag, men jag tror att miljöpolitiken blir lidande av att den väldigt snabbt blir en teknisk fråga idag. Och det är väldigt svårt då att liksom få den här stunsen i en sån fråga, även om väljarna, särskilt unga väljare, brinner ju för klimatpolitik, miljöfrågan idag.
Ja, den är
extremt viktig.
Ja, och
de tycker det är en jätteviktig fråga. Det är inte bara jag som lite äldre person som tycker att det är så att unga borde, de tycker det.
Och det märks inte så mycket i just den mediala rapporteringen. Men det hänger väl ihop med att det finns inte direkt någon tydlig konflikt. Det finns inte enkelt för eller emot när man pratar om miljöfrågan. Du vill komma in, Jonas?
Ja, nej, men precis som Marie säger, att det, man landar i olika sätt att lösa det, mycket tekniskt. Och då är det svårt för Miljöpartiet ju att visa att vi är de enda som så att säga står för det här. Men sen så lider man nog också av att... alltså att man faktiskt varit i en regering där det ju var väldiga kompromisser i början, alltså från Miljöpartiets sida, att man hade liksom ett antal löften. Det var motorväg kring Stockholm, det var kolbrytning i Tyskland, ett antal sådana där man ju faktiskt fick ge sig.
Och det... Så samarbetet för Miljöpartiet, det har inte så bra utdelning? Ja, alltså
det är möjligt att det är långsiktigt. Egentligen är det så att de har ju, nu har de visat, skulle man kunna hävda, att de kan ta ansvar i en regering så att vidare. De har inte skälpt regeringen, de har kunnat kompromissa, men det har varit ett högt pris. Men sen är det ju andra ideologiskt viktiga frågor. Hela migrationspolitiken har ju varit ett rätt sårigt fråga för Miljöpartiet. Så det är möjligt att de lyckas komma tillbaka nu lite till miljöfrågan och vinna en del, men man har haft oerhört tunga 4 år konkret.
Ja, det syns ju inte minst i opinionen att Miljöpartiet inte kanske riktigt har lyckats med sina frågor och nå sina väljare. Vad tänker du, Niklas?
Jag skulle faktiskt vilja vända på lite, problematisera lite i den här bilden. Jag tror att ingen sticker under stolen med att Miljöpartiet har haft en enormt turbulent och problematisk mandatperiod. Framförallt första 2 åren var ju väldigt närmast krisartade. Samtidigt så finns det en del som tyder på att de sista 2 åren har varit ganska framgångsrika miljöpolitiskt. De hade flera stora... De fick kompromissa mycket i början. Nu nämnde Vattenfall till exempel här och Förbifart Stockholm och så vidare. Men om man tittar på vad som hänt senare, man brukar peka på att budgeten för miljöpolitik har ökat, vi har fått ett klimatpolitiskt ramverk på plats. En del ganska stora framgångar för Miljöpartiet. Och jag tänker att om de inte hade haft de här framgångarna, då hade de kanske legat ännu sämre opinion. Det är naturligtvis svårt att föra någon typ av kontrafaktiskt resonemang, men jag tror ändå att någonstans så finns det de som tycker att Miljöpartiet, ja, det har inte gått smärtfritt, absolut inte, men de har visat ändå, de har visat ändå att de har haft en påverkan. Så att ja, man kan nog problematisera lite grann den här bilden, tror jag.
Får man ställa en fråga till de två andra? Vad tror ni, lyckas Centerpartiet bli ett miljöparti så att säga? Lyckas de...
Igår försökte ju Vänsterpartiet knipa åt sig...
Ja, det är en vänsterfråga.
Det här är jätteintressant. Det görs ju vissa expertbedömningar inom situationstecken. Jag tror att det var Naturvårdsverket som ställde frågor till partierna. Vad vill ni göra och vad har ni gjort för något under mandatperioden? Och utifrån de frågorna gör en bedömning om vilka partier är bäst på miljöpolitik. Och kommer då fram till att jag ungefär att Vänsterpartiet var bäst och kanske Miljöpartiet. Och ännu mer intressant tycker jag då, på den borgerliga sidan så är det inte Centerpartiet utan Liberalerna. Så att Centerpartiet vill ju vara den borgerliga miljörösten, men har fått lite mothugg. Och som sagt, den här mätningen som jag refererade till tidigare som visade då på de personer som tycker att miljöpolitik är viktigt, de tycker att Miljöpartiet har en bättre politik än Centerpartiet. Så det finns många liksom, återigen, många faktorer här som är intressanta.
Vi kommer alldeles strax gå in på frågan om hur det står till med partierna och vart de ligger. Men jag tänkte vi ska hålla kvar innan vi går in i det lite med just vad händer med förtroendet för Löfven och regeringen. Vi säger att det har varit lite knaggligt i regeringssamarbetet med Miljöpartiet och sossarna. Men just nu så ser vi att väljarna har ett ganska högt förtroende för demokrati, samhällsinstitutioner, för politiker. Löfven har relativt högt förtroende. Och det är ganska många som anser att regeringen gör ett bra jobb, och synen på svensk ekonomi har blivit otroligt mycket mer positiv sedan 2015 till exempel. Så vinden kanske har vänt lite hur svenskarna ser på samhället, ekonomin, framtiden. Men det här känns inte som att det är något som kommer fram i mediedebatten, att det går bra för Sverige på något vis, eller att regeringen får vind i segern. Det brukar ju vara en klassisk sanning att Har man skött ekonomin bra, då har man, kan man liksom räkna hem det i nästa val. Så verkar det inte riktigt se ut. Det var en ledarskribent som skrev att i Sverige så får man inte prata om den positiva ekonomiska utvecklingen. Är det så illa? Är det så att regeringen inte kommer kunna rida på det här förtroendet och positiva synen på ekonomin? Är det en fråga som kommer diskuteras, tror ni? Jonas?
Det kanske inte verkar så. Alltså, i en mening kan man säga det att under ganska lång tid så har ju den traditionella oppositionen, och det kanske är oppositionens roll egentligen, man har varit väldigt, väldigt kritisk mot utvecklingen i Sverige. Alltså så här programmatiskt. Socialdemokraterna hade nästan inte en dag under allianstiden när man, eller det började successivt, att det är någonting som håller på att gå isär i Sverige. Man talar om klassskillnader och så vidare. Det gör faktiskt alliansen med under lång tid. Alltså förra året förde man väldigt mycket kring klassskillnader och splittring. Så. Och på ett sätt är det oppositionens uppgift i någon mån. Men
just nu känns det som att Socialdemokraterna agerar som opposition, lite grann.
Du menar att man... Ja,
i
att
sin
man,
retorik.
Ja, att man, det är mycket man ska lösa, så att säga. Och då har man faktiskt varit... fyra år är en väldigt kort tid. Ja. Men det finns ett parti som verkligen ju gör kritiken av samhällsutvecklingen till en väldigt stor fråga, där man fångar upp den olika typer av missnöje, och det är ju faktiskt Sverigedemokraterna, där man som det är ju nästan ideologiskt så, det är alla partier vill ju att vi har en lösning på problemen, och då vill man peka på att det finns problem, men det här med samhällskollaps och så vidare, den typen av retorik, och där man har också en uppfattning om att det beror på invandring och mångkulturella samhället. Och i någon mån kan man säga att de andra partierna har delvis legitimerat en sån uppfattning genom att man i sin retorik har varit ganska hård. Men det är en jobbig uppgift för en opposition att vara väldigt, så att säga, positiv till utvecklingen och sen ha alternativ till det. Vad är det man då ska lösa om inte om mycket är bra? Så att det är ju inte lätt att ha något recept för hur man ska komma ur det. Faktiskt. Men du har helt rätt i att det här med att Socialdemokraterna själva nu har liksom glider in i att peka på att så här med landsbygdsproblemen och nu ska vi lösa dem. Ja, då är man inne delvis i samma retorik, så att säga.
Så man spelar Sverigedemokraterna lite i händerna genom att liksom fortsätta måla upp den här bilden av att ett land som går i kras och det är stora konflikter. Och...
Det finns i varje fall en sån risk, ja.
Vad säger du, Niklas?
Jag tänkte bara lägga till det också, att det som händer också när man då, om nu ekonomin går bra, sysselsättningen ökar och så vidare, det som händer då, det är också att det ges utrymme för andra frågor, andra dimensioner i politiken, så att det inte bara är så att man kan dra nytta av att den har en positiv ekonomi och det ser bra ut, utan då, det öppnar upp för alternativa frågor för större utrymme. Det kan vara invandring, det kan vara miljöfrågor, det kan vara jämställdhet, det kan vara något annat, men just att ja, ekonomin funkar, okej, då kan vi fokusera på andra saker.
Men detta är ju dilemmat som populism skapar. Alltså populistisk retorik. För i min värld är populism retorik, inte ideologi. Därför att om man då inte säger sig se de här problemen. Om man liksom inte godtar de här problemen utan säger men allting är ju bra. Ja, då har man ju skrivit in sig i den här populistiska retoriken. Titta där på eliten. Titta, de ser inte våra problem. Och om man säger att problemen finns där, ja, då har man ju också godtagit. Alltså, det spelar ingen roll vad man säger, så har man bekräftat populistens retorik. Alltså man befinner sig i en rävsax. Det är nästan omöjligt att hantera den här typen av budskap på ett sätt som, så att säga, på något konstruktivt sätt. Så att det är en extremt svår politisk situation när man får ett parti som är så pass stort i opinionen som vi nu har och som bedriver en populistisk retorik. Vi struntar just nu i ideologin, men som bedriver en populistisk retorik som går ut på just den här så att säga, problembeskrivningen, när man samtidigt, precis som du är inne på, har en situation som i väldigt många avseenden är väldigt bra. Sysselsättningen är extremt hög. Företagen skriker efter kompetens. Man har inte personal. Vi skulle behöva en betydligt större invandring av arbetskraft för att fylla alla de hål som behövs. Vi skulle behöva utbildning och fortbildning och kompetenshöjning på alla möjliga områden för att, så att säga, få ekonomin att gå ännu bättre. Ja, klyftorna har ökat i vissa avseenden, men det beror bland annat på att ekonomin går så bra som den gör. Alltså, det här är ett jättesvårt dilemma som man ställs inför. Och jag tror att så här, vi pratar lite för lite om det på en metanivå. Därför att hur regeringen och oppositionen än gör så kommer man att bekräfta den populistiska bilden.
Mm. Jag tänkte att man pratar lite vidare om det med den populistiska bilden och vad som har hänt i svensk opinion och i svensk bland partierna. Om man ska titta lite på hur det ser ut för partierna just nu. Tittar man då på opinionsundersökningar så tycks det ju vara två partier som går framåt i opinionen. Och det är ju Sverigedemokraterna och det är Vänsterpartiet. Det här är alltså två partier som ligger längst ut på den politiska skalan. Är det ett tecken på att något håller på att hända i svensk opinionen? Är det så att de partier som ligger i mittenfåran, de går ju inte framåt? Är det så att polariseringen blir mer och mer även i opinionen? Är det de här partierna som kommer att bli de framgångsrika för att de står så pass långt ut? Jonas?
Ja, alltså man kan svara mycket på det. Haka i det som Marie sa förut och komma in på det i din fråga. Alltså, jag tänker ofta på Tage Erlander faktiskt. Alltså Tage Erlanders, det var nog inte bara han, men det här, de ouppfyllda förväntningarnas missnöje.
Ja, just det.
50-talet, man uppfattade att ungefär, nu är det bra, vi har gjort massor, folk, så, men det räcker inte, för att när man säger det, då, det finns alltid någon som, men titta nu, hur är det egentligen med arbetare under en viss nivå? Hur kan ni påstå att, och svaret då, det blir att ständiga reformer, så att säga, att man måste fortsätta. Det fanns naturligtvis partistrategiska skäl till det, men under lång tid blev det så att säga svaret, man måste gå vidare och vidare. Egentligen kan man säga det att alliansen 2004-2006 när de vann valet, att de på ett sätt fortsatte, deras svar det var ju att vara kritisk mot socialdemokratin då, med det här med utanförskap, och man talade om att det var massarbetslöshet och vidare, så gå in på de områdena och erbjuda någon slags reformförändring, alltså från deras utgångspunkt. När det ebbar ut, när Socialdemokraterna inte längre riktigt förmår komma med de stora svaren, och när alliansen kanske faktiskt inte gör det heller, då öppnas då för andra typer av lösningar. Och om vi tar det som parti som har vuxit mest då, där Sverigedemokraterna kan svara på det här med att säga att vi har faktiskt en lösning på det som då de beskriver då som de problemen. Man ska spara på invandring, man ska stoppa det mångkulturella. Det är en slags vision, så att säga. Och då kan man så att säga, vi har reformer. Vi kan fortsätta, vi kan höja pensionerna, vi kan ge heltid till kvinnor i offentlig sektor. Alltså det är fullt möjligt att hävda dem. Det är nog de etablerade, om vi nu får kalla dem då, partiernas problem, att inte... Man har liksom inte kommit på någon lösning på det som det gick för Socialdemokraterna under många decennier att komma de här Alliansen hade under ett antal år också, men nu vet de nog inte riktigt hur man ska svara på det. Och då finns det andra lösningar som kan ta över.
Mm. Och det är ju också något som för oss in på den här frågan om blockpolitiken. Vi har ju pratat här om Alliansen, Socialdemokraterna som har varit så pass starka om man tittar historiskt. Just nu stormar det i Alliansen efter det här debaclet med ordförandeposterna som vi pratade om. Vi ser också, som vi sa här tidigare, Sverigedemokraterna går fram i opinionen. Vi vet fortfarande inte valresultatet kommer att bli, men de blir ett stort parti och som finns i svensk politik. Måste blockpolitiken brytas? Kommer den att göra det? Är det så att isoleringen av Sverigedemokraterna kommer att den går det mot sitt slut när valresultatet kommer i september? Vad säger du, Niklas?
Ja, så isoleringen av Sverigedemokraterna har ju någonstans redan, inte helt upphört, men det sker ju förändringar hela tiden. Det är många som tror jag har liksom trott på någon typ av svensk exceptionalism, alltså att vi i Sverige är väldigt annorlunda från andra länder och att ett parti som Sverigedemokraterna aldrig kommer att lyckas eller kommer att få inflytande. Det tror jag när vi kommer, om det är efter det här valet eller om det är nästa val, det kommer ske förr eller senare att något parti kommer närma sig Sverigedemokraterna ännu mer och samarbeta. Och sen kommer man kanske inte vilja säga till en början att man samarbetar, att man kommer att säga att man pratar i utskotten eller något annat, men det kommer att ske, det är jag övertygad om. Det enda som har hindrat hittills har ju varit att Sverigedemokraterna har ett annat förflutet än många av de andra partierna, motsvarande partier runt om i Europa. Tittar man på sakpolitiken så är det inte väldigt stor skillnad på Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti eller vilket parti vi kan ta som exempel. Så jag tror att det kommer ske en förändring, kanske inte nödvändigtvis direkt efter det här valet, men det är liksom smygande förändringar som till slut kommer innebära att Sverigedemokraterna får mer och mer inflytande. Mm.
Det här debaclet som har varit nu om ordförandeposter i utskotten, är det ett tydligt tecken på att Alliansen håller på att krackelera, eller är det i alla fall en spricka som kan bli större under valrörelsen?
Det är ju tydligt att det inom Alliansen finns väldigt olika uppfattningar hur man ska förhålla sig just till Sverigedemokraterna. Och där tror jag att just det som Niklas säger är viktigt, nämligen vilka rötter Sverigedemokraterna har. Och där gör allianspartiernas ledningar lite olika tolkningar av vad det betyder idag. Och jag tror också att om Sverigedemokraterna fortsätter framåt i den takt som man har gjort nu, och om man i någon ska göra någon förutsägelse att man så att säga kommer att få ett valresultat som ligger någonstans i de härader där opinionsmätningarna placerar dem idag.
Runt 20%?
Ja, 18-20% någonstans. Och att de kommer liksom att plana ut där någonstans och vi kommer att ha dem där i riksdagen. Då tror jag också att vi kommer att se förändringar. Kanske inte nu, men kanske så att säga nästkommande val, nästkommande under mandatperioden, så att det ser annorlunda inför nästkommande val. Men jag tror att blockpolitiken, jag tror att regeringsförhandlingarna efter det här valet och blockpolitiken, alltså de sakerna hänger väldigt nära samman med relationen till Sverigedemokraterna. Det blir avgörande, för man ska ändå komma ihåg att säga att vi får 18-20% av väljarna som röstar på Sverigedemokraterna. Det betyder att det är närmare 80% som inte gör det. Och som blockpolitiken ser ut idag så dikterar ju relationen till Sverigedemokraterna hur de andra 80% ska agera. Och någonstans så kommer, jag är en rationell person, jag tror att någonstans så kommer någon, jag hoppas i alla fall att någon kommer att ta steget fram och visa tillräckligt mycket politiskt ledarskap för att inse att den här typen av struktur som har i stor utsträckning spelat ut sin roll, eftersom konfliktstrukturen ser annorlunda ut och partisystemet har förändrats, så har blockpolitiken spelat ut sin roll inför det landskap som vi ser nu. Man måste hitta en annan typ av samarbetsstruktur. Och det kommer i sin tur då, tror jag, få effekter för relationen till Sverigedemokraterna. Men riktigt vilket, då är man 2-3 steg framåt. Riktigt, hur det kommer att påverka, det vet jag inte.
Vad tror du, Jonas, om det här med blockpolitiken och dess framtid? Är det så att partistrukturen har förändrats så mycket så att blockpolitiken är död? Kan vi begrava den, helt enkelt?
Ja, alltså det är ju liksom inga formella beslut, så, utan det är ju de politiska realiteterna. Alltså, dilemmat för allians projektet är ju att å ena sidan så är de för små för att kunna regera själva. Och å andra sidan så är det otroligt och ideologiskt infekterat med den potentiella samarbetspartnern Sverigedemokraterna, om man nu skulle gå åt höger. Och det finns historiska problem med att regera tillsammans med Socialdemokraterna. Alltså, det är ju liksom den traditionella skiljelinjen som inte är alls lika sårig som den som kanske nu är med Sverigedemokraterna. Men och då, till slut så måste man nog börja fundera då. Antingen så bryter man i sig mot Sverigedemokraterna. Jag tror också att det är för, att det finns en sån press. Eller så bryter man isen mot Socialdemokraterna, och då får vi nya konstellationer. Men man förstår ju dilemmat, för att det här att man skulle ju väldigt lätt, så att säga, kunna överta regeringsmakten. De flesta är inte på den rödgröna sidan, så att säga. Men de är ju å andra sidan väldigt splittrade. Och det kanske är lite förenklat att säga att nyckelpartiet kanske då är Moderaterna, trots allt. Var pressen är störst i varje fall. Därför att det är nog inte att schablonisera för mycket, som Moderaterna är. Deras egen beteckning är liberalkonservativ. De kombinerar det. Jag ska bara säga, då har vi ju det liberala lägret internt i Moderaterna, och också väljare som är liksom väldigt liberala, men också en konservativt stråk som kanske har ganska enkelt att tycka, men nu drar vi ett streck över historien och Sverigedemokraterna ligger nära oss. Hur löser man det inom Moderaterna? Hur löser Kristersson det? Det är en jättesvår utmaning.
En liberal som har seglat upp och tycks eventuellt ha någon slags nyckelroll, det är ju Centerpartiets Annie Lööf. Hon har ju utmålat som att hon kommer vara väldigt central efter valet i hur Sverige ska styras. Kommer det att bli inom alliansen, eller kommer man ta klivet över till de rödgröna? Och Annie Lööf försöker ju verkligen måla upp sig som den här liberala ledaren som kanske inte så tydligt har funnits i Sverige. Kan det vara så? Det är en del som tänker det här, men jag ställer frågan till er. Kan Annie Lööf vara Sveriges framtida Macron? En liberal ledare som liksom utmanar idén om att samhället är så polariserat och utmanar de här populistiska krafterna som går framåt. Har vi en ny Macron på gång i Sverige?
Vi har ju en Frankrike-kännare här.
Ja, Marie. Finns det någon en marche-känsla i Sverige,
lång
tror du?
Lång tankepaus. Ja.
Jag är tveksam. Alltså det är efter blockpolitiken i så fall. Alltså i Frankrike var det ju så att högerblocket följer samman, så att säga. Och sen kom ju Macron egentligen ur vänsterblocket. Alltså han kom ju från vänster. Och högerblocket, så att säga, föll ju samman av sig. Imploderade ju i någon mening. Det drog sig så långt åt höger, om man då ska göra någon jämförelse. Det drog sig så långt åt höger att det imploderade. Vilket gjorde att det fanns hemlösa väljare. Inte på högersidan egentligen, utan i mitten. Och sen kom Macron från vänster-mitten-sidan. Och kunde, så att säga, samla i mitten. Och det ser ju lite, ja, valsystemet ser annorlunda. Det är mycket som ser annorlunda ut. Men alltså det finns ju också en, vad jag uppfattar som en omvittnat dålig personkemi mellan Annie Lööf och Stefan Löfven, som väl på något sätt
kan sätta lite käppar i hjulet.
Ja, alltså tyvärr är det väl så att på den här höga nivån så har väl personen en viss betydelse, och det verkar vara som olja och vatten här. Det verkar vara helt uteslutet, men annars så skulle det väl finnas beröringspunkter egentligen mellan de här rörelserna, folkrörelser som på olika sätt har, alltså på en nivå snäppet ner, så att säga, har många beröringspunkter. Det är i alla fall min uppfattning av att ha sett de här rörelserna, så att säga, på en lägre nivå.
Mm. Vad säger du, Niklas?
Jag tror att Annie Lööf och Centern har satt sig lite knepig sits här med de löften eller de de uttalanden som man haft här före valet. Alltså man vill inte sitta i en Löfvenledd regering, man vill inte förhandla med Sverigedemokraterna. Det finns en viss risk för det partiet att de hamnar i någon typ av svekdebatt efter valet, tror jag. Att antingen så blir man tvungen att bryta det ena löftet eller det andra löftet. Alltså, sätter man sig i en regering med Löfven, så då har man brutit ett löfte. Men väljer man att inte göra, då kanske man istället får kritik för att man inte tar ansvar för Sverige i en knepig situation. Så att hon spelar rätt högt också, tror jag. Får se om det betalar sig eller inte.
Mm. Centern verkar ju sitta tryggt i alla fall i båten inför valet. För ett återkommande inslag i valrörelsen, det är ju snacket om 4%-spärren. Och i år är det ju kanske ännu mer aktuellt än det har varit på länge. Så väljare som partier måste ju förhålla sig till den här spärren, och det påverkar ju inte bara vilka partier som får plats i riksdagen, men också självklart regeringsbildningsfrågan som vi har varit inne på. Om vi börjar med frågan vilka partier som hotas av spärren i år på riktigt. Det är ju flera som ligger ganska nära, det är både Liberalerna, Miljöpartiet och KD. Kommer de att komma in eller fastnar de i spärren? Vad tror ni? Jonas?
Ja, alltså ska man bara titta på hur de ligger till, så ligger ju Kristdemokraterna som vanligt sämst till. Miljöpartiet ligger väldigt illa till. Liberalerna ligger illa till. Men om man sen funderar lite, vi har ju, jag tänker på Annika Fredén, en statsvetarkollega som nu väl ligger på Karlstad universitet. Som funderat lite på liksom stödröstningsmekanismer. Alltså Kristdemokraterna har ju flera gånger levt på stödröster eller som strategiska röster från andra väljare än det egna partiet, liksom sympatisörer. Och där hon har idéer att risken är att om man ligger relativt nära 4%, så strax under, då är risken att människor inte mobiliserar sig för. Men om man liksom hamnar lite lägre ner, då ser hotet så dramatiskt ut att då kan, så att säga, det väcka andra partisympatisörer. Det är lite svårt att veta om det här, men de är inte i centrum av debatten. Deras frågor, återigen, precis som förra valet, så har de det här med sjukvårdsorganisation, en ganska teknisk fråga. De har svårt att vara i centrum av debatten. Mm. Det talar mot Kristdemokraterna.
Ja, vad säger du, Niklas?
Jag ska bara lägga till den här studien som vi pratade om här, vad som gäller. Det handlar också om att partiet ska kunna då visa på att man är en trovärdig regeringskoalitionspartner. Och det är ju Kristdemokraterna möjligtvis då, till skillnad från ett parti som Feministiskt initiativ, som inte kan visa på den typen av att man har betydelse också för regeringsbildningen.
Och sen hänger det väl lite på vem de här potentiella stödröstarna ska vara. Om de nu i första hand har kommit från Moderaterna, och om Moderaterna ännu en gång... Det går inte så bra för Moderaterna faktiskt. Det gör inte det. De har bytt partiledare. Det var lite enighet först, men nu de... Vill man lämna sitt parti, så att säga? Det är den, vad som händer i människors huvud då, som ska, istället för att stödja Moderaterna, ska stödja Kristdemokraterna. Men får man säga ett, Liberalerna, de har ju idag presenterat EU, de har bytt valstrategi. Nu är det EU som ska vara den stora frågan. Och det vill ju till i så fall att de andra partierna nappar på det. Annars finns det risk att Liberalerna i valrörelsen hamnar fullständigt i bakvatten. Att de andra kommer inte att tala om EU-frågan. Det återstår att se. Varför.
Och EU-frågan har ju inte heller varit så jättestor i svensk politisk debatt. Det har ju inte varit riktigt en sån fråga där det finns en konfliktlinje. Men de kanske lyckas.
Ja, de utmanar ju då Sverigedemokraterna, ja, och delvis Vänsterpartiet. Men det vill ju till att de nappar på det, så att säga. Jag tycker det är roligt med Europapolitik, men jag undrar om det kommer att bli en stor...
Jag är lite fascinerad av att Liberalerna erbjuder Sverigedemokraterna ytterligare en arena att kampanja på inför valet. Det vill säga att Sverige ska ut ur EU.
Ja.
Det kan bli följden, ja. Mm.
Precis, det kanske blir en helt annan typ av debatt inför valet. Men utifrån opinionsläget just nu så är det ju ganska många osäkerheter. Det är flera partier då som hotas av spärren. Vi har Sverigedemokraterna som går framåt i opinionen. Vad händer med regeringsbildningen? Vilket regeringsalternativ är hetast just nu?
Det var ingen enkel fråga.
Inget är hett.
Inget är. Det kommer bli en oerhört komplicerad historia.
Ja. Så vi har helt enkelt en Almedalsvecka med inga större utsikter om spännande utspel. Diskussionerna är ganska svala, regeringsalternativen är iskalla. Alla bara går och väntar och nu är det 70 dagar kvar till valet.
Det kan bli,
vad tror ni är det viktigaste som kommer hända?
Efter valet kan det bli väldigt hård realpolitik. Man har sagt A, men det blir B. Därför att partierna ställs inför hopplösa nya situationer. Och det kan vi inte se nu.
Nej, men tror ni, blir det någon fråga eller något alternativ som blir en slags game changer de här sista 70 dagarna? Nej, det var ingen som nappade på den ingången.
I och med att allting är så komplicerat så är det ju faktiskt kanske högre sannolikhet än vanligt att det kan inträffa någonting utifrån kommande som blir en sån, som du säger, game changer. Alltså i och med att allting är så alltså invävt i varandra och så komplicerat så är det ju större, högre sannolikhet, inte jättehög sannolikhet, men högre sannolikhet att så att säga någonting kan plumsa in i valrörelsen 5 dagar innan valet eller någonting sånt.
Och det kanske är så att Socialdemokraterna i någon slags desperation försöker sig på en stor klassisk jättereform, att Magdalena Andersson mot sin övertygelse släpper till en ohygglig massa miljarder. Men det är väldigt sent det ändå. Det kanske inte är en game changer. Jag tror också. Men det är oförutsägbart.
Ja, vi får helt enkelt vänta och se. Vi har några dagar kvar på Almedalsveckan. Sen blir det semester Sverige i några veckor. Och sen blir det några spännande veckor inför valet som är 9 september. Och vi får se. Det kan vara en fråga som plumsar in från utanför. Det kan vara att något parti släpper en helt nytt förslag. Massa miljarder till någonting som man strösslar ut på väljarna. Jag vill säga tack så hemskt mycket för att ni har varit med här idag. Och hoppas ni får en fin Almedalsvecka. Tack så mycket.
Tackar.